Stilla natt, heliga natt, allt är frid, när man, stjärnan
när, blick. När man tittar ut här så får man ju en sån otrolig julkänsla.
Ja, inte dugg faktiskt.
Doktorn, en podcast av poliser, om poliser, för allmänheten.
111-110. Ett och ett halvt år har den här podden levt.
Är det så länge?
Ja, ett och ett halvt år. Tredje säsongen vi avslutar ju med det här avsnittet faktiskt.
Hur många program har det blivit?
Vad är det nu? 50? Det är 54.
Det är ganska många.
54 program.
Det är fantastiskt att kunna hitta så många gäster och teman, ja, och allting.
Ja, och nu börjar man ju få svårt med fantasin, men ja, det poppar ju hela tiden in nya händelser och det kommer, så att det här är ju ett outsinligt ämnesområde att prata om polisen och vad vi håller på med helt enkelt. Mm. Man kan väl säga så här att om ska man summera den här ett och ett halvt åren, och då, jag kan ju inte gå igenom alla programmen, men om man tar fram några då, som jag tycker varit exceptionellt bra, som har berört mig, det var ju det här programmet som vi hade om nätpedofili.
Mm.
Ja, den var riktigt tung faktiskt. Och då vi hade han som var chef för den gruppen som jobbar mot nätpedofili. Och hur han och de jobbar med det här. Och de känslorna liksom som man måste drabbas av när man ser allt det här tokiga som sker. Den känslan, den berörde enormt mycket. Så att när han då valde låt sen, Ed Sheeran, Thinking Out Loud hette den, det var den han valde. Så fort jag hör den låten på radio, då får jag den där känslan tillbaka. Jag ställde frågan, för jag kände att jag vill inte fråga den, men jag måste fråga. Och då, så här, vad är det yngsta du har sett som har drabbats av det här? Och jag kommer ihåg hans svar. Och då citerar jag. Det är både beklagligt och beklämmande. Men vi kan nog inte komma närmare förlossningen än vad vi är just nu. Vi ser alltså anala penetrationer på barn där inte naveln är läkt.
Nej, det är så jävla sjukt. Alltså.
Är du med? Och då ska han då sitta där och vara förälder då vissa dagar med sina barn. Alltså, vi pratar om det också, känns det, om dina barn. Jag började, kändes det märkligt liksom. Den var tung. Mm. Sjukt tung faktiskt. Och ska se, det var avsnitt 11.
Avsnitt 11. Mm.
Nätpedofiler.
Och den finns, det programmet finns.
Ja, den finns att lyssna på än idag. Va? Mm. Så att, den tyckte jag var bra. Och sen så, för några program sen här så hade vi ju två besök av icke-poliser. Men ämnet var ju polisiärt på det sättet. Att, och då var det då avsnitt 38 som jag tycker var grymt bra. Det var Johan Victor som kom hit.
Mm.
Och han berättade om sitt liv. Han hade då muckat från 13 år på kåken. Han suttit på Tidaholm och Hall och de här. Och var toppen av pyramiden när det gäller narkotika. Han hade tagit in 700-800 kilo per gång. Liksom. Det var inte så här 2-3 gram, utan vi snackade 700-800 kilo. Mm. Så han hade ju ingen han redovisat till, utan folk redovisade till honom. Och den resan som han hade genomgått från pojkspoling när han började med sin inbrott till att han faktiskt tog steget att bryta med det kriminella livet som han hade levt. Och orsaken till det. Fruktansvärt stark berättelse av Johan Victor. Och han hade ju varit uppvuxen ute i Svältåsen, ute i Tumba. Och det roliga var när jag hade spelat klart den här inspelningen med Johan Victor. Då skulle jag åka iväg för att säkra upp ute i Tumba. Just där han hade varit uppvuxen. Så att det blev väldigt mycket Svältåsen för mig den dagen där. Och anledningen till att vi var där ute, det vet du ju. Varför var jag ute i Tumba och bevakade, kom ihåg det?
Var det någon explosion mot polisbilarna?
Kastade jag handgranat mot den. Och därför fick vi öka polisiär närvaron i Tumba.
Så var det. Ja, Johan Victor är bra. Jag har träffat honom privat ett par gånger.
Mm.
Och det är ju lite speciell känsla att sitta med en sån kille som man vet har varit liksom på andra sidan så pass mycket. Mm. Och man har kanske till och med varit involverad i arbetet mot honom.
Mm.
Och så sitter man och pratar med honom och får liksom, man får liksom en person bakom namnet på något sätt.
Mm.
Han är otroligt trevlig.
Mm.
Väldigt trevlig. Mm. Och ödmjuk.
Mycket.
Och som sagt, det är spännande. Kan man säga så? Jo, det är det. Det är spännande att sitta och höra när han berättar hur de höll på och vad de fixade med. Och det är Ja, jag hoppas, alltså det, som med alla de här som du vet hoppar av eller som byter sida, man hoppas att det liksom, att de håller det så, det fortsätter.
Ja.
Och i hans fall så finns det goda förutsättningar, och jag tror definitivt, för han verkar ju ha bestämt sig liksom.
Ja, och det märks ju mycket väl tycker jag, att han är ju väldigt öppen och transparent med allt som han har
verkligen
gjort, och det skulle man ju inte vara om man inte hade avsikt för att faktiskt avbryta det.
Nej, men jag tvivlar inte en sekund på honom. Bra program.
Det var ett jävla bra program, det berörde mig också. Sen hade vi ju ett program, och det var ju du och jag som hade det här med Malin.
Just det. Hon som hade knarkat sedan hon var typ 13.
Ja, 9 började hon ju missbruket va. Ja, det var starkt program, och man blir ju också väldigt emotionellt.
Ja, man blir berörd, man blir tagen av henne som person.
Stark att vara alltså.
Ja, men jag tycker det är också sån här tjej som när man någonstans ser i henne att hon har bestämt sig att nu jäklar ska det gå. Men det som jag tycker var fascinerande med det programmet och med henne var att hon var ju faktiskt inne i det. Hon hade ju liksom inte kommit ut och kunde sitta och säga att hej, jag är jätteren nu och jag har slutat med allt. Utan hon var ju liksom på väg. Och
Jag tror att det där programmet medverkande i podden kanske medför att hon fick ännu mer fart framåt.
Ja, lite energi att liksom orka och vilja. Och jag hoppas verkligen att hon har fått stöd efteråt. För att jag supportar henne till 100%. För jag tycker att hon var en fantastisk människa. Och även hennes kille där som är med och stöttar. Alltså, fantastisk kille också.
Det var starkt avsnitt. Det är väl de tre som jag kan plocka fram. Sen har vi haft jävla massa roliga samtal och möten med folk och ämnen, och vi har pratat om allt från helikopter till you name it. Det har varit jävligt bra, kul. Alltså jag trodde att jag med mina 26 år att jag kunde det mesta, och du med dina 25 år att du kunde det mesta. Alltså vi har ju haft en känsla, men fan vad jag lärt
mig. Vad mycket det finns inom polisen man inte vet om.
Nej, visst. Och de här frågorna, och tanken med de här frågorna och med podden har ju varit från början att det inte är vi som ställer frågorna, utan det är allmänheten som gör det, och via våra sociala medier. Och det har ju rullat på faktiskt. Vi ska knyta ihop säcken just det också. Vi ska ha lite frågestund här om en stund då, där våra följare vill ha svar på vissa frågor helt enkelt. Vi måste ju också beröra det här som den där extra sändningen som vi fick dra in och göra. För det blev, vad rörde det ändå?
Ja, du menar efter att vi hade spelat in den här videon?
Ja, just det.
Det var ju faktiskt en liten rolig grej, alltså, tycker jag. Eller rolig grej, jag tycker det intressanta, det var ju så här att en kille som heter Joel, en polis i Skåne, kontaktade ju bland dig och mig och 5-6 andra poliser runt om i landet, från norr till söder faktiskt. Och fråga om vi inte kunde spela in en liten video på en minut ungefär. Där vi helt enkelt förklarade för flyktingar som kommer till Sverige att polisen behöver inte vara rädda för. Vi finns där för även dem. Och jag tycker det budskapet är ganska viktigt. Sen var det ju folk som misstolkade det här eller som utnyttjade det här eller som på något sätt inte ville förstå det här. Att det här var ju inte någon ställningstagande, någon slags flyktingfråga eller det var inget politiskt. Utan det här handlar om att vi poliser är där för alla. Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Du kan vara polishatare. När du ropar på polisen på hjälp, då kommer vi och även hjälpa den här polishaten. Vi hjälper grovt kriminella när de behöver hjälp. Och vi hjälper även flyktingar. För de här flyktingarna, många av de här, kommer från länder där uniformen är detsamma som makt och förtryck och kanske tortyr och våld. Och det är inte svensk polis. Svensk polis står för någonting helt annat. Och det här spelade vi in en video då där vi talar om för dem. Och den lades upp på olika sociala medier och spreds enormt. Det var ju miljoner var som har sett den här. Miljoner. Och den har ju alltså då fick ju spridning massmedialt även då runt om hela världen. Nådde ju ändå bort till USA till och med. Och jag tycker det var ganska fascinerande faktiskt att det är en sån liten grej blir så stor. Tycker jag var roligt.
Och vad beror det på då?
Dels så tror jag framförallt också att inte bara i Sverige utan överhuvudtaget. Folk är ovana vid att poliser går ut och är personliga. Jag tror folk ser polisen som polisen med stort P, det är någon i uniform, det är någon massa, det är någon eller några som kommer och du vet, gör saker och säger saker och handlar. De ser inte människan bakom uniformen. Här helt plötsligt blev det lite mer personligt. Och polisen visade lite mer känsla, medmänsklighet, värme på ett annat sätt. Och jag tror att folk inte är vana vid det. Folk tror att poliser är hårdnackade, kalla jävlar som du vet, bara ska komma och förstöra.
Kan den här podden vara någon liknande som...
Jag tror absolut den här podden gör det. Och jag kan gå till mig själv. Jag får ju väldigt ofta mejl och även kommentarer på exempel mitt Instagram eller på vad jag nu är med i. Där de säger så att, åh vad skönt att se, du vet, du är verkligen föredöme för polisen. Och man ser ju verkligen nu att ni poliser är ju också mänskliga och ni är ju vettiga och duktiga. Och jag tror den här podden har exakt den funktionen också. Mm. Att poliser får komma till tal, så får poliser få förklara varför vi gör som vi gör och hur vi gör som vi gör. Mm. Vilket jag tror att blir en ögonöppnare för många människor.
Jag kan gå tillbaka till den där filmen där som vi pratade om. Och jag vet ju att det tolkades ju, som du sa, från olika håll. Jag fick då bland annat, nu ska jag inte säga namn på personer i fråga, men internt så var det en som sa det. Ja, och sen har jag hört talas om eran film. Det var ju full med faktafel. Vänta nu, faktafel, sa jag. Hur menar du nu? Jag menar att vi finns för allt och alla, det är väl inget faktafel? Jag har inte själv sett den, men jag har hört att den som har sett den sa att den var full med faktafel. Och jag tänkte, vad fan kan faktafel vara? Vadå, ska vi inte finnas för alla? Nej. Är det ett faktafel då? Så att, ja, det finns ju åsikter och folk tycker och tänker. Fast den här personen hade ju inte ens sett filmen, men hade åsikter om
men så där är, och det är ju beklagligt när det själv är så att säga, poliser som tycker och tänker så. Men det som jag brukar säga... Någonstans runt 15% av alla poliser är ju helt olämpliga som poliser. Det är ju fel rekryteringar. Nej, men så är det ju. Om du går till ett turlag på 20 poliser så finns det ju alltid två...
15%? Ja. Vänta, okej. Ja.
Det kanske till och med är lågt. Och då menar jag faktiskt att de är dåliga som poliser. Ja. De är kanske socialt fel. Mm. De kan ha fel attityder och fel värderingar, fel. Alltså det är inte bara att de är våldsbenägna eller något sånt där, utan helt enkelt socialt de är inte lämpade för yrket. De kan inte ta folk. Mm. Du vet ju själv, i ett turlag på 20 pers så hittar du alltid en eller två som du inte vill jobba med. Därför att den där jäkarna, alltså fan. Nej, det blir ju bara problem när man jobbar med den. Eller jobbig människa eller någonting. Så jag har varit kanske på en 7, 8, 9 kanske olika arbetsplatser inom polisen. Det har alltid funnits folk, poliser, som man tycker är olämpliga, som man inte tycker är bra. Alltid funnits. Och så är det. Så här är det på alla arbetsplatser.
Jag tror det är så överallt i för sig. Så att mina poliser, att vi har 100% perfekt, så kommer det aldrig bli.
Nej, men det är det jag säger. Vi har kanske 85% av alla poliser är väldigt duktiga. Sen har vi de här 15%. Och tyvärr är det ju ofta de här 15% som du får läsa om sen i tidningarna som säger och gör dumma grejer.
Ja, jag vet inte. Jag skulle inte vilja säga någon procentsats. Men nog finns det ägg inom alla kårer.
Ja, mycket. 15%.
Nej, jag vill inte säga procent.
Är det lågt? Är det lågt?
Nej,
vill du säga högre?
Nej, jag vill säga lägre.
Vill du säga 25%?
Nej, nu kommer Expressen dra upp det här säkert, Aftonbladet. Podden har ju gått från 0 till 100 och vi har ju gjort massor med kul under den här 1,5 åren och det sista halvåret har ju bara exploderat egentligen och det här roliga med den här podden är att vi inte gjort någon reklam för oss egentligen utan det är våra sociala medier vi har gjort reklam. Det är det enda. Men nej, som sagt, reklamen har ju varit från mun till mun och man har pratat om oss och det har ju gått från som sagt... Första program tror jag att vi hade på ett par dagar 1500 lyssnare. Mm. Och nu på slutet har det ju liksom, nu vet inte jag exakt antalet, men...
Men det är över 20 i alla fall.
Ja, det är många liksom alltså. Och det har ju varit förbannat roligt att märka den ökningen. Och nu ska vi ju inte bromsa in, utan nu ska vi gasa ytterligare. Vad är det nya med 2016?
Jag ska egentligen titta på dig frågande, men vad det handlar om är att vi inte byter plattform, utan vi byter väl... kan man säga, man plattform.
Ja,
man säger kanske, skitsamma. Vi börjar spela in någon annanstans helt enkelt och med en annan övervakande hand, nämligen polisen. Mm. Alltså vi hamnar hos polisen och spelar in en podd om och för poliser och allmänheten. Mm. Om allmänheten och om polisen.
Ja, hos polisen. Ja.
Nej, men alltså, folk som lyssnar på podden kommer ju inte märka någon skillnad.
Nej. Det är ju samma upplägg, så jag menar, är inte det, utan enda skillnaden för de som lyssnar på Radio Play är att vi inte kommer att finnas på Radio Play, utan vi kommer att finnas på polisen.se. Och sen kommer vi finnas på iTunes under doktorn, så att de som lyssnar på iTunes, då kommer inte märka någon skillnad alls.
Nej, och det är väl de flesta som lyssnar där, tror jag.
Ja, jag tror nog det faktiskt, att det, för dem är det ingen skillnad, utan det är bara tuta och köra.
Och innehållet blir ju samma.
Ja. Mm. Och
upplägget.
Upplägget och sådär. Så att det kommer lite frågor här sen angående folks oro runt att vi går in till polisen och varför vi går in till polisen och sådär. Så att det är inget konstigt med det.
Jag tror snarare det kanske kan bli lättare för att när vi så att säga tillhör polisen. Mm. För att det är ju så här, poliser generellt är lite allergiska mot att vara med på saker och ting som är till exempel en podd.
Ja.
Det är lite främmande, lite oj vad otäckt, vad innebär det här? Mm. Kan jag säga fel, vad händer? Men nu när vi så att säga till, när podden tillhör polisen, är polisen, det är ju Stockholmspolisen då får man ju säga. Fast den kommer ju inte vara regional, utan det kommer ju, bättre. Den kommer vara nationell.
Det är ofrånkomligt.
Man vill ju prata, vi vill ha ner en skoterpolis. Vi har pratat om det. Hur är det att jobba som polis uppe i Kalix eller Kiruna? Liksom. Man vill ju veta det. Men det kommer bli lättare nu eftersom man så att säga har polisen i ryggen. Mm. Nu förstår ju folk att det här är polisens podd. Men det tror jag är viktigt. Jag vet inte om det kommer på någon fråga sen, men det är ju viktigt också du har ju inte fått några förhållningsregler från polisen med stort P att så här ska innehållet vara, måste det vara. Utan det kommer ju vara precis som det är nu.
Ja, det är
och det är viktigt. Så att vi får vara lite kritiska om vi vill. Vi får ställa kritiska frågor.
Och det ska vi göra tycker jag. För jag menar kritik måste ju, om inte vi kan vara självkritiska, det säger sig själv om någonting händer, men då tar vi in någon som vi ställer frågor till som får förklara. Liksom. Det är ju inget konstigt så.
Nej.
Så själva konceptet blir ju samma, det är inget konstigt. Hörru du, vi har lite frågor här som har kommit in via Facebook. För vi tänkte att vi ska avsluta med att försöka dra ihop säcken där vad beträffar folks, vad de undrar över och så. Har du fått in någonting?
Det är några frågor. Det är några stycken som har skrivit här. Marlene Rindå till exempel, hon har skrivit så här. Vad tycker era familjer om ert yrkesval? Och vad säger de när ni jobbar med uppenbart farliga insatser?
Ja, vad ska jag säga?
Jag har haft lite olika familjer och jag kan säga... Jag har aldrig pratat om. Liksom.
Jag känner inte samma sak alltså.
Det är jag har aldrig sett eller aldrig känt att de har känt en oro.
Nej. Nej, jag kommer ihåg en gång jag kom hem och hade fått en slag över ögat så att jag hade blött. Så här, det kommer jag ihåg. Och jag har ju tre barn. Alltså, och mina grabbar då, de var ju små då. De kom fram och så bara, herregud pappa! Du vet, och jag har aldrig blivit så ompysslad som jag blev just då. Men det var ju ingen far. Det var ju lite spricka bara. Det var lite blod, men det var ju fruktansvärt. Men efter det så... Familjerna, polisfamiljen är ganska luttrade tror jag överlag faktiskt. Och snacket om polisverksamheten blir ju inte så här exceptionell hemma och oro. Ja men det är klart att det finns oro, men man fan, det finns oro i världen överlag. Så att inte så att folk omkring och biter på naglarna när ens partner är ute och jobbar liksom.
Nej, jag menar det finns ju massa yrken, alltså du har ju brandman eller yrkeschaufförer. Alltså det finns ju massa yrken som är farliga.
Ja, som kanske till och med farligare.
Ja, om man ska se det så.
Rent statistiskt sett än vad polisen är. Vi klarar oss ju ganska bra ute i samhället, men nu har ju också förutsättningarna för att kunna hantera svåra situationer.
Mm. Nej, men så svaret är väl egentligen att de känner ingen oro, i alla fall inte som de pratar om.
Ja, i alla fall inte som vi har någon erfarenhet av i alla fall.
Då ska vi se, Thomas Larsson här undrar vilka olagligheter som är vanliga bland poliser. Och så ger han lite förslag här, fortkörning till exempel kanske. Hur laglydig måste man vara som polis?
Ja, men det säger sig själv egentligen att jag kan ju inte göra fel privat och sen åka till jobbet en halvtimme senare och rapportera någon för samma fel. Det blir moraliskt dilemma för mig som person, och det är ju väl överlag då. Men jag menar, självklart så vardagsbrottslighet brukar man ju prata om, att man råkar kanske köra mot rött ibland eller oj det gick lite för fort där. Men fan, vi är ju människor, vi är med, men snatta gör vi ju inte. Det så ska vi ju inte göra, och vi ska ju inte gå och slå någon på käften och så. Alltså det är ju, det finns ju en gräns. Vardagsbrottslighet är ju inte att gå och snatta. Lät det så eller? Nej. Alltså, förstår jag menar det?
Men alltså jag
tror... Kör du för fort?
Ja, men jag gör det i smyg. Ja, det händer
i smyg.
Ja, det händer att jag kör för fort. Det gör faktiskt det. Vilket inte är bra.
Nej.
Naturligtvis. Man ska hålla hastigheten, punkt. Men ibland så rycks man med i trafikrytmen eller vad det nu kan hända. Man har bråttom någonstans. Absolut, men alltså, jag har ju suttit och jobbat med rekryteringar en gång i tiden till polisen. Och då sitter man ju och har då hade man ju en intervju. Man satt en timme och grillade den här personen som skulle söka polisen. Och det här var en av de vanligaste frågorna man ställde, kör för fort. Och förvånansvärt ofta fick man faktiskt svaret att nej, hade en kille, hans största hobby var att köra motorcykel.
Och han körde inte för fort.
Och jag frågade honom så här, kör du då 70 på 70 och 90 på 90 och 50 på 50 när du är ute och kör på de här små vägarna längs kusten och allting? Han tittade på mig så här, ja, jag håller hastighetsbegränsningen. De var ett gäng som var ute och körde. Och jag tänkte så här, det där gänget på en 7-8 grabbar som är ute och kör sina 1200 kubik stora japanska jävla monsterhojar. De ligger och kör där alltså i 50 och 70 och 90. Mm, ja. Så jag tittade på honom och så sa det så här, vet du vad, så här, det är bättre att vara ärlig än att ljuga för en polis. Mm. Nej, men så att, absolut så tror jag att poliser begår inte brott, så är det bara. Mm. De poliser som begår brott, de fälls ju för sparken och ska inte jobba kvar i den här myndigheten, punkt. När vi pratar brott, vi pratar alltså, att sno saker, stjäla saker eller att begå våldsbrott eller narkotikabrott, punkt. Då ska man ha spark i arslet och ut den här kåren, punkt. Faktiskt, du får inte sparken för en fortkörning. Det anses ju vara liksom okej, däremot får man ju en jäkla uppsträckning av sin chef.
Ja.
Det ska gudarna veta att man får. Och man får dessutom bli pikad på jobbet då, som 17. Mm. Mm. Men jag känner ju flera poliser som har åkt fast för fortkörning.
Mm. Vi kan väl säga så här, knyta ihop där också. Är det så att man är intresserad om det här med poliser som utreder polisen när det är brott, då ska man lyssna på avsnitt 7. För där hade vi ju en intervju med chefen för internutredningarna som kom hit faktiskt. Och han berättade om deras arbete och varför poliser just ska utreda. Och den förklaringen finns i avsnitt 7 helt enkelt.
Bra.
Då knöt upp den säcken. Ja.
Bra, tar vi nästa. Emma Werner heter hon som skrev vilka eller vilket brott är det som ökar respektive minskar mest? Antar att hon menar i Sverige då. Sen har hon en fråga till. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Vet att ingen dag är en andra lik men på ett ungefär. Ska vi prova med brotten där då?
Jag har ju ingen statistik.
Nej, men däremot så vet jag att bedrägeribrotten på internet ökar ju.
Ja, det gör det.
Och där ligger ju polisen lite efter naturligtvis. Eftersom det är väl ingen som riktigt kunde se för 10 år sedan att det här skulle komma.
Nej.
Och det handlar kanske om att man måste utbilda folk på det här. Och framförallt är det väldigt svårutrett. Eftersom vi vill ha att man ska kunna vara anonym på nätet.
Och det kan man undra, vad fan måste vi vara det för egentligen?
Ja, liksom? Jag förstår inte heller det. Alltså, vi måste ha personnummer, vi måste vara registrerade i vanliga livet. Men på nätet, där kan vi vara hur som helst.
Ja.
Och nu har liksom handel flyttat ut på nätet, men helt plötsligt måste man fortfarande vara. Jag vet inte, på något sätt så måste man få bukt på det här tekniskt,
inte,
tror jag.
Inte det är lite märkligt?
Jag tycker det är jättemärkligt. Varför ska man behöva vara anonym där? Varför ska man kunna liksom ta kontakt med människor utan att någon vet vem man är? Alltså jag tror att har man ingenting att dölja, då har man ingenting emot heller att vara identifierbar på nätet.
Mm. Avsnitt 5, där pratar vi om bedrägerier. Men det är väl bara att konstatera att det som du säger, där har vi ju hela världen emot oss. Mm. Innan så kunde man liksom ett bedrägeri i Stockholm, då kunde man jobba internt i Stockholm mot att minska bedrägerier. Men nu sitter man ju i Kuala Lumpur och blåser någon stackars pensionär på 20 000. Liksom.
I Trångsund.
I Trångsund, ja men eller hur? Va?
Ja, däremot ökar. Minskar, jag vet faktiskt inte. Jag läste någonstans att i Stockholm så minskade misshandelsbrotten. Eller i alla fall anmälda antal misshandlar.
Jag ska inte vara en man och säga att jag vet att det är så.
Nej, jag vet inte heller.
Jag kan säga så här mycket att Sveriges farligaste plats för några år sedan var ju alltså Medborgarplatsen där vid Folkungagatan, Götgatan. Mm. Den korsningen där, Boxarkrysset kallas det, för alla skulle ju slåss där va. Men fasen, det har blivit väldigt lugnt uppe vid Medis nu.
Men vet du varför då?
Nej.
Därför att så här var det. Det där var alltså en plats där det slogs och brottades väldigt mycket på fredag och lördag kvällarna och nätterna.
Ja.
Och då var det något geni som kom på att, nej men vet ni vad vi gör? Vi placerar lite poliser där.
Ja.
Då kanske det minskar.
Ja, jo.
Och det här geniet kom på det här alltså så sent som 2002 var det kanske.
Ja.
Fantastiskt. Och det roliga var att under många, många år så satt ju poliser på fältet och sa, varför har vi inte poliser på Medborgarplatsen på helgnätterna för? Det var ingen polischef som nappade på det riktigt. Men sen så var det en som fastnade för det här någonstans 2002 någonstans.
Cityhelg kallas det, den organisationen idag där vi finns ute, där folk är.
Och hur ser en vanlig arbetsdag ut? Ja, det kan ju bara säga, vi vet inte.
Nej, och det är väl det som är skönheten. Man vet att man börjar, man vet fan inte när man slutar och man vet inte var man kommer jobba någonstans. Nej. Typisk arbetsdag, det beror ju på. Alltså, är det dagtur mitt i veckan, måndag exempelvis, tisdag, onsdag, då händer inte så jävla mycket fram till 10-11 då butikerna börjar öppna, då börjar det komma in lite snattare, va? Och sen har vi, tycker jag, ett jävla ständigt problem med dessa snattare. Mm. Det suger resurser, va? Ja. Tar ju en jävla tid att avrapportera snattare.
Återigen, jag har sagt det i 15 år, att man borde ge böter på det på plats. Man skriver ut en böteslapp helt enkelt, om de erkänner naturligtvis en böteslapp, och sen åker man därifrån. Mm. Eller att man hittar någon väldigt, väldigt enkel avrapportering som man kan göra på plats.
Ja.
Idag är det som du säger, det tar ju 2-3 timmar att avrapportera en snattare. Det borde ta 20 minuter. Ja. För det tar enorma resurser. Mm. Alltså, för det är väldigt många som snor på varuhusen i Stockholm central.
Ja, och sen har vi ju ett varuhus som suger resurser ganska mycket. Och det är ju Olens City. Och det är ju det, att de är ju duktiga på att hitta
de här. Ja, de är skickliga också, på att ta snattarna. Så att det är
ju inte så att de är fel. Men det är också ett stort varuhus mitt i centrala Stockholm. Så att det är mycket folk. Så det är självklart att de genererar mer snattare än andra.
Men man kan väl säga så här. Dagtid så är det mycket snattare. Och fyllon som är omhändertagna och sådana saker dagtid. Kvällstid så blir det kanske lite mer någon som har slagit någon, kanske någon på någon restaurang, någon som är stökig, som kanske inte vill betala för sig. Nattetid, några inbrott, smash and grab, och så däremellan då massa trafikbrott, olovliga körningar och sånt. Det är väl kanske det som är vardagen egentligen. Ja,
pratar vi helger, då är det ju självklart krogrelaterat och fylla och sånt där.
Ja, precis.
Ja, men så här, man kan väl aldrig säga bu eller bä. Och det fina med det här yrket är ju att ingenting är svart och ingenting är vitt, utan det är bara massa med gråskalor vi jobbar med. Och en situation kan ju se ut på ena sättet ena dagen, för att dagen efter var något helt annat, fast i samma situation.
Så är det.
Vad jag konstigt svar på det där.
Ja. Men det är svårt att säga. Och naturligtvis, nu pratar vi ordningspoliser. Mm. För sen har du naturligtvis, om du jobbar som utredare på krim, så kan du till exempel ha, då kan du, samma sak där, du kan få in en utredning som helt plötsligt bara sväller och du helt plötsligt sitter i Örnsköldsvik och håller förhör med någon person. Och samma sak på span, de vet ju inte heller. De kanske jobbar i 3 månader och sitter och tittar på en lägenhet. Mm. En lägenhetsdörr i princip i 3 månader. Och sen kan det vara att de kanske är ute och rullar med 10-15 bilar för att följa efter en bil runt om i Sverige, för att de vet att han ska hämta eller lämna narkotika. Mm. Alltså, det är olika beroende på vad man jobbar inom polisen. Mm. Och teknikerna naturligtvis, de åker till kanske ett dödsfall, ett mord, sen åker de på en brand, sen åker de på ett inbrott. Alltså, man vet ju inte. Ska vi se vad José Bonanza Pereira.
Vad står det?
José, det vet vi.
José Bonanza Pereira.
Just det.
Ja. Kan du läsa?
Ja. Han undrar, hur är doktorn som polis?
Va? Nej.
Jo, det står det.
Står det?
Hur är doktorn som polis? Ja. Och då är det så här, det ska inte du svara på. Nej, men det roliga med doktorn är att jag har inte jobbat ute med dig på ordningen. Jag jobbar med dig på LKC, på ledningscentralen, på radio. Doktorn är en väldigt skicklig polis. Skicklig, kunnig, duktig, orädd. Och det ser jag som positivt. Han vågar ta beslut, vågar ta framförallt initiativ. Ute så skulle jag säga så här, att om det kommer 6 poliser till en plats, och sen så, låt oss säga att det är en folksamling, och man kanske måste be de här folken att flytta på sig, då är doktorn den första polisen som kliver fram, höjer rösten och talar om för den här folksamlingen att de måste flytta på sig. Du är en initiativtagare. Du har ju också svarat som befäl, varit som befäl, och det där är ju befälsegenskaper. Jag kan inte dina juridiska kunskaper, hur pass duktig du är och kan det här med lagstöd och allt sånt här som väldigt många yttre befäl och befäl uttaget är duktiga på. Men du har ju initiativförmågan, du har pondusen. Jag skulle vilja säga, du är en orädd polis dessutom också. Jag skulle nog säga att du är en klassisk duktig polis, skulle jag säga.
Vilka stor, alltså jag blir nästan så här bara.
Ja, men det skulle jag säga.
Vad snäll du är, Martin.
Nej, men jag menar allvar. Jag skulle nog kunna säga att du är en bra polis. Du är bra snut.
Det tackar
jag för. Snut. Du är en bra snut. Jag gillar ordet snut.
Ja, det gör jag med. Det är en gammal ord som behöver användas mer.
Snut är inget skällsord. Snut är en positiv. Då är man en riktig snut.
Vad står snut för? Är det inte söting eller något sånt där, i danska? Är inte det?
Jag vet inte.
Ja, det är något sånt där. Det är
snutus kanske, från latinet, som betyder vacker, stolt, ärorik.
Bra.
Snutus.
Ja. Är det så eller?
Ja, kan man säga.
Kan vi säga? Okej, vi har alltså vetenskapligt. Vi kan avslöja nu att snutus kommer.
Om 3 veckor ser man hur doktorn har en ny tatuering på armen och står snutus. Du bara, tyder stolt, ärorik och vacker.
Just det betyder något helt annat. Ja, men vi säger det. Latin står för stolt.
Ja. Så att du är en bra polis.
Tack snälla Martin. Det var stort att få höra det här.
Så nu vet du det, José. Åsa Edqvist, hon är också lite nyfiken på dig. Hon undrar egentligen, och den här frågan tror jag att du har fått förut. Jag är inte säker. Du kan ha fått den förut. Men jag tycker vi tar den igen. hur kommer det sig att du kallas för doktor?
Ja, den där frågan har jag ju... Ja.
Ta den på en minut.
En minut, ja. Alltså det var när jag var ung polis. Jag hade skojat och bråkat med en kollega. Bråkat, vi hade skojat med varandra. Jag hade skämtat och han bara gick och väntade på att få ge tillbaka. Sen fick jag åka, i alla fall med ytterbefälet, till en lägenhet i Hässelby Strand. Det var en kille som hade skurit en annan, sa han. För han är stor. Han har skurit en kille, sa han. Jaha, jag rusade upp och tänkte att jag skulle rädda livet på, eller plåstra om den här mannen. För jag var helt inställd på att han satt upp och blödde. Men det visade sig att han hade fått in en brödkniv huggen in i sidan och punkterat hjärtat. Så han satt ju där som en tömd... Liksom, det var så mycket blod i köket. Och då inser jag att min kollega står där nere med en mördare. Och det måste jag meddela. Och jag fick ingen radiokontakt. Jag går ut på balkongen, 8 trappor upp. Och så här... Ingela!
Håll i honom!
Han är död. Vad säger du? Om man är nerifrån. Ingela, ja, det är slut. Det är slut, stövrålar. Och försöker, alltså på något sätt linda in det så att inte den här stora killen förstår att jag... Du vet, det var jättetokigt. Så jag står på 8 trappor i Hässelby Strand och skriker, det är slut, det är slut. Och då kommer Nisse då, han som jag hade skojat med, inrullande, hör det där. Och så ser jag står där uppe och vrålar att det är slut. Och så kommer ambulansen. Och då har han ju puls.
Nej, då levde han
alltså. Han lever ju, karn. Så att det var ju så här, det var väl sista han hörde när han gick in mot det berömda ljuset att jag står och att det är slut. Men, för han dog ju sen då, stackaren. Mm. Så det var ju en fruktansvärd händelse. Ja. Och så där. Och då, det är ju så att läkare, doktorer kan ju dödförklara folk. Det kan ju inte polisen göra. Jo, det kan vi göra om det är ett, stark förruttnelse, eller två, huvudet är skilt från kroppen. Mm. Och det var det ju inte här.
Nej.
Så att då blev jag kallad doktor.
Det är ju jätteroligt.
Ja, men, ja,
och sen dess har du hängt med.
23 år.
Alltså. Nej, det är inte, alltså, händelsen i sig var jättetragiskt, men att du blev kallad doktor var roligt. Ja. Fredrik Sulan Stenblom, han undrar... Är det rikspolischefen som bestämmer det här att vi ska gå över till polis, alltså att podden ska flyttas till polismyndigheten? Kommer vi som inte är poliser fortfarande kunna lyssna på podden?
Ja, absolut. Och det har vi ju nästan pratat om från början. Där, att det här är någonting som vi tillsammans med myndigheten har kommit fram till att vi kommer flytta in. Och det kommer inte bli någon skillnad alls. Utan lyssnar man på iTunes, då kommer man inte höra någon skillnad. Utan... Och myndigheten har ju varit väldigt noga och tydlig med det gentemot oss och som vi kan också gå ut med att de kommer inte styra oss med vi säger, vad vi säger och sådär.
Nej, för det tror jag folk är lite oroliga för, att det blir någon slags censur, att nu måste vi vara så här politiskt korrekta och allting och så här, utan vi kommer ju fortsätta som vanligt att granska och även vara ganska öppna med vad vi tycker och tänker. Och
enkelt.
Nu är ju vi alla väldigt positiva, alltså, vi gillar ju polisen.
Ja.
Polisen fungerar och polisen är bra. Sen finns det dåliga saker inom polisen.
Ja, och det kan vi prata om.
Kan vi prata om det också. Ja. Så rikspolischefen Dan kommer inte gå in och med pekfingret.
Nej, men ska vi göra så här att vi officiellt bjuder in Dan?
Jag tycker absolut att vi ska ha Dan som gäst.
Lyssna nu på det här, Dan, så är du välkommen som gäst på podden här när vi kör igång i vår.
Ja.
Och då kommer Dan få svara på frågor.
Komma i maj och liksom stå till svars eller förklara eller bli hyllad.
Ja.
Ja.
Alla tre kanske till
och med. Ja, jag vill också höra om hans du vet, bakgrund som punkare.
Ja, det vill jag också
men
höra.
Alltså, jag gillar det. Det här är en gammal punkare som glider in och blir polischef. Och folk bara, hur kan man gammal punkare bli polischef? Jag gillar det.
Ja, men det är väl klockrent. Men vad var det för grupp han var med? Sjöng han eller?
Jag vet inte.
Vi måste ju fråga
dem. Ja, det här måste vi ta på. Jag gillar det där. Ja.
Mm. Och lyssna på musiken framförallt.
Ja, vi måste höra. Han får ju spela upp det där.
Ja, det får jag.
Hör du, Marika Hammartång, hon undrar, kommer man fortfarande kunna lyssna via Double Pod?
Double Pod?
Jag vet inte ens vad Double Pod är, men vi passar på den.
Ja, men alltså, det enda stället som vi egentligen inte kommer att läggas upp på, det är Radio Play. Och det är alltså Bauer Medias app som används för radio.
Okay.
Där kommer vi inte finnas sen, som vi har legat på nu. Då.
Man kan väl säga så här, hon får testa.
Ja, det får jag. Annars är iTunes.
Annars är iTunes.
Ja, eller polisen.se. Jag måste bara berätta en kommentar som vi fick in på vår Facebook-sida från Magdalena Röjte. Röjte, det är lite finst, va?
Ja.
Hon skrev så här, och då får du säga vad du tycker sen. Det enda jag kan tänka på är allt bra ni gör. Vilket jäkla insats och hur fruktansvärt dålig lön ni har. Ni är värda så mycket mer. All heder till er. Och det är väl till polismyndigheten.
Mm, eller poliserna.
Poliserna ska jag säga. Mm. Vad har du att säga om det?
Jo, men alltså det där är ganska aktuellt i dagarna just när man med faktiskt att allt fler poliser nu, det är lite, det, man kan säga så här, det är ju lite rörigt inom polismyndigheten just nu. Och jag förstår varför. Framförallt lönen som ju är någonting, det är ju vi ska inte prata om det nu, men det är ju helt uppåt väggarna.
Men innan du fortsätter där, Maria Melin som är vår poddkompis här, hon har ju utbildat aspiranter. Och hon har 24 500 kronor i lön. Mm. Vilket är ganska dåligt måste jag säga. Hon har jobbat i 6 år. Mm. När hon godkände sina aspiranter, då gick de in på 25 och 7.
Mm. Alltså, en ny polis idag får ju mer lön, högre lön än vad en polis man varit 7 år. Ja, alltså då, någonstans har ju det fallerat då i själva löneutvecklingen. Och vad man har gjort är att man har tagit bort de här trappstegen som fanns förut. Mm. Så förut så hade ju en polis efter 6-7 hoppade upp till 28 000 automatiskt. Mm. Och det gör de alltså inte, det är borttaget. Det är ju det egentligen det handlar om kan man säga, den här stora. Problemet är att idag så vill då facket att poliser efter 7 år ska få 28 000. Mm. 7 år utöver utbildningen då. Problemet är att det är den lönen som en polis hade 1999 efter 7 år. Mm. Så att man begär alltså att vi poliser ska få samma lön som vi hade 1999.
Och det ska vi tycka är bra.
Ja, det ska vi tycka är bra och det säger myndigheten nej till. Där ligger kruxet och då förstår kanske folk egentligen vad lite polisen faktiskt begär. Vi begär att vi ska få samma lön som vi hade för 17 år sedan. Och det säger stora polismyndigheten nej till. Ja. Eller arbetsgivaren säger nej till det. Alltså, så att det är katastrof. Det är någonting som är jättesnurrigt. Sen tycker jag lite fel också här att en ny polis idag kan ju faktiskt få mer än 25 000. Jag hörde om en ny polis som fick 29 000. Det nämns att man baserar ingångslönen på vad den här polisen, den nya polisen har gjort förut i sitt liv.
Och så det, man kan köra lastbil och få mer då alltså?
Ja, eller vad du nu har jobbat med. Och det är lite märkligt där, för om du har varit jättehögutbildad inom någonting, socionomi eller högutbildad, whatever, så betyder det ju inte att du blir en duktig polis eller skicklig polis.
Nej.
Så att det är lite svårt hur man, någon sitter alltså och bedömer människor hur de är som poliser innan de har börjat som poliser och ger dem lön efter det. Någonstans har någon har inte tänkt klart cirkeln kan vi säga när det gäller. Och jag har ju sagt där förut att polisen överhuvudtaget, vi skulle bara behöva sätta oss ner och säga så här, vet vad, nu börjar vi om.
Ja.
Nu bygger vi upp en helt ny organisation från början där vi har. Det är samma sak som det här med att poliser ska göra allt med utredningar. Jag hade en biljakt i fredags här. En kille som då visade sig vara rattfull. Rattfull och sen är grov vårdslöshet i trafik. Det sitter jag alltså 3,5 timme inne och rapporterar. I 4 olika system. Mm. 7 olika blanketter. Mm. Alltså jag satt och tänkte så här, det här är ju inte klokt. För 20 år sedan så tog det här ärendet 30 minuter.
Mm.
Och det avrapporterades på 2 blanketter.
Mm.
Alltså det, någonstans har vi krånglat till allting så otroligt mycket.
Mm.
Och det här med lönen ska vi inte säga. I min värld är det inte så svårt. Det är bara att säga så här. Ja, man får 25 000 man börjar. Och sen stiger det 500 kronor varje år. Och efter, du vet så här. Eller någonting. Du vet, och efter 7 år så hoppar man upp till det här steget. Alltså det är inte så krångligt. Det behöver inte vara så krångligt.
Nej.
Det är samma sak som jag kan få upp också här. För jag tycker det är kul att få offentligt. Ja, det är ju sagt att idag blir man ju inspektör efter då 7 år.
Man blev,
nu är det borttaget lite grann eller det hänger i luften. Jag tycker att man ska ta bort alla inspektörer. En inspektör ska vara en arbetsledare, då är man chef på något sätt. Men sen så vill man ju utmärka poliser det här och då har vi det här amerikanska, de har de här vingarna, de här strecken. Och det tycker jag man kan ha också. Varför gör vi inte axelklaffar? Vi har ju streck idag efter 6 år.
Mm.
Varför gör vi inte så att man får sånt här streck efter var 5:e år? Mm. Så har du varit polis i 4 år, eller 20 år menar jag. Då får du 4 streck.
Mm.
Så jag exempel som får då, jag får 25 år i tjänst här nu i januari. Ja, men då får jag mitt 5:e streck då. Då får jag en axelklapp med 5 streck.
Mm.
Så då ser man det. Oj, här går en kille med 6 streck. Han har varit polis i 30 år, hoppsan. Och så har man inspektörer.
Ja.
Varför gör vi inte så?
Ja, det hade varit lämpligare.
Eller hur? Återigen, vi gör det enkelt. Mm. Back to basic. Mm. Renodlar.
Mm.
Och samma sak, vi har poliser som utreder brott. Vi har poliser som åker och griper brottslingar.
Mm.
Idag är det poliser som åker och griper brottslingar. Går in, utreder sen brottet som de har gripit en person för. Mm. Varför är det så?
Mm.
Oj, det är ett helt poddavsnitt.
Nej, ja, men Melin, det där är intressant.
Melin löser polis. krisen.
Vi har slängt ut massor med brandfacklor här nu. Det tycker jag är jävla bra avslutning faktiskt.
Visst.
Och du, tack Magdalena för dina ord då, som
börjar. Och bara säga att såna här liknande kommentarer ser man ju ganska ofta på framförallt Facebook-sidan och så. Man blir jätteglad när man läser sånt där. Faktiskt.
Och en del hat dyker ju upp
också. De
finns alltid. Det var som du sa där, jag kommer ihåg, jag lyssnade på det avsnittet för några dagar sedan där, att ja, men det är små barn som fått någon inlagningsuppgift av någon mamma eller pappa.
Ja, så är det ofta. Det är ofta det.
Jag tycker vi har dragit ihop säcken ganska bra. Har du några tankar runt, som du vill, ja, runt jul? Någonting som du vill... Jag har en grej som jag vill ta upp, nämligen.
Gör det.
Ja, jag tycker att man ska vara vaksam och försiktig med alkoholen. Men julen är en sån viktig händelse för barnen. Hur många gånger har man inte klivit in i en familj där den totala julkänslan med gran och paket och öppen spis och allting. Och sen så ligger en pappa eller mamma asfull, eller båda föräldrarna, som jävla... makaroner i hörnet i rummet, och en 3- och 5-åring som håller på att öppna sina egna paket liksom. Skit i alkoholen. Tänk på att det är barnen som ska i första hand och njut av att träffa släkt och vänner den här, och skit i alkoholen, för alkoholen är en katalysator för gammalt groll, och sen som blir jävligt mycket större, som slutar med en polisutryckning där kanske pappan eller mamman får åka med som gripen på själva julafton. Det tycker jag är viktigt.
Ja, barn ser och förstår mer än vad vi tror. Ja. Och dessutom så, jag tycker barn ska inte tillbringa julafton i socialtjänstens lokaler.
Nej.
Det har gjorts, och det är inte kul att se de barnen sitta där med någon helt främmande kvinna, och mamma är på sjukhus, pappa är i fängelse, polisstation.
Nej, så det kan vi väl, det tycker jag är en bra grej.
Skärper för helvete.
Ja, precis. Mm. Omhändertänksamhet är ett ord som jag tycker är bra, som egentligen inte finns. Som sagt, den har vi tjatat om tidigare.
Ja.
Men det är ett ord som ganska bra beskriver över hur jag tycker vi ska vara mot varandra. Vi ska vara tänka på varandra och vara omhändertagande. Omhändertänksamhet.
Jag skakar hand med dig nu, doktorn.
Ja. Du, tack för den här tiden, och vi hörs och syns...
Efter nyår.
Efter nyår, och då syns vi då på iTunes eller på polisen.se. Tack för den här tiden, och tack för att ni har lyssnat allihopa.
Ja, ni är bäst.
Ja, skitbra.
Hej.
Hej.